In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Damer och herrar, vi är äntligen tillbaka. Sillypodden klar för 17-18 säsongen.
18 säsongen blir det.
Ja, det är 18 säsongen, ja. Men det är ju 17 nu.
Ja, det är det.
Så att Sillypodden
starkt. Stark start.
Sillypodden 17-18.
Ja, det är korrekt. Ja, det kan jag köpa.
Det får du göra. Ja. Patrik Bränning, välkommen in i poddstudion. Frida Fagerlund, välkommen in du också.
Tack så mycket. Mm.
Det är väl inget att hålla på, eller? Det är väl bara att köra igång.
Ja.
Griezmann till Barcelona är ju det som det har pratats om under hela dagen idag. Jag ska säga, vi kommer gå igenom alla de här stora ryktena, det som har skrivit om i bloggen och det som har skrivits om på andra ställen, och så tar vi era frågor i vanlig ordning. Om det är nu någon liksom nytillkommen lyssnare som inte vet hur vi brukar göra det här, så är det precis så det kommer gå till även idag. Griezmann till Barcelona, vad har vi för nytt egentligen?
Ja, det senaste, eller vi började ju häromdagen med El Mundo Deportivo, som ju älskar att krama sitt Barcelona till okännlighet, som ju påstod att Griezmann då hade haft en middag, hans föräldrar hade haft en middag med Barcelonas president, och sen så gick en annan Barcelona styrelseledamot ut och bekräftade det här, påstod då El Mundo Deportivo. Men läser man hans citat så var det väl kanske den lösaste bekräftelsen som någonsin kommit i fotbollshistorien, och det säger inte lite. Det var liksom det här kan ha ägt rum, om tidningen har skrivit det så kan det vara sant, och det är ju så här det går till i fotbollsvärlden. Man har bygger ofta med relationer med många spelare. Det såg de som en bekräftelse på sina uppgifter.
Men har inte Jordi Alba varit ute och...
Han har välkomnat honom också med det alltid lika kraftfulla resultatet. Stora spelare är alltid välkomna till klubben. Sådana här också ganska breda penslar, får man säga. Ja. Men precis innan vi klev in här så har Manchester Evening News ändå publicerat en artikel med läget i Manchester United, och när de trycker så mycket på sina egna uppgifter så brukar de ändå ha koll. Och de säger ju att United, ju, som fick nya Griezmann i sista stund i somras, har informerats av Griezmanns team om att fransmannen inte längre är intresserad av att komma till Premier League, eftersom han ska spela för FC Barcelona förmodligen efter sommaren, får väl gissa då.
Och då vill vi ju prata ringar på vattnet, Frida. Vad får det här för betydelse för Manchester United till att börja med, som ju många ansåg hade räknat hem den här transfern i somras? Det var ju den vi trodde skulle bli av i somras, Griezmann till Manchester United. Kommer de titta på någonting annat nu? Nu har de ju liksom visserligen både Zlatan och en Romelu Lukaku som har börjat göra mål igen. Men kommer de titta på någonting annat som en ersättare till Griezmann, tror du?
Ja, det har väl snackats, eller snackats väl alltid om Gareth Bale också. Det är en sån där klassiker som poppar upp mest hela tiden. Mm. Och det har väl pratats om att i den här kommande sommaren så kan det möjligtvis bli så att han återvänder till Premier League. Och då återvänder han troligtvis till United, rimligtvis för att de kanske är en av få klubbar som kan betala de stora pengarna för att lösa ut honom.
Och men betala hans sjukhusräkning.
Ja, exakt.
Hans privata kock, han är inte gratis heller, skulle jag säga.
Nej, precis. Sen i övrigt så måste jag säga att jag blir förvånad över att föräldrar till spelare så ofta är involverade i rykten nu för tiden. Ja, men menar, Griezmann är ju inte 18 liksom, eller mindreårig. Han...
Men det måste ju ha något med agentbranschen att göra, för han hade ju ganska infekterat uppbrott från sin första agent som liksom hjälpte honom med hans ungdomsår och tog fram honom och liksom byggde den här karriären. Så bröt han ju med honom här om året, och den agenten har ju varit ute i fransk tv gång efter annan och liksom ifrågasatt många beslut. Och det har ju varit rätt infekterat, så man kan väl gissa att han kanske inte litar helt på agenter, och det kanske är den sundaste insikten man kan komma till i dagens fotbollsvärld.
Ja, med tanke på att han Griezmann då ganska ofta inte gör så smarta val, exempelvis när han ska gå på maskerad och så vidare, så känns det som att han kanske behöver någon rådgivare som kan hjälpa honom i livet.
Men man älskar ju familjer annars.
Kan vi bara, vi får bara säga
vad det
var som hände.
Vi ska inte stanna
om det är någon som har missat det här. Vad var det som hände egentligen? Han klädde ut sig till en basketspelare
från Harlem Globetrotters.
Precis, ja. Och körde blackface, ja, på en maskerad. Och det är inte så jävla snyggt.
Men otroligt kul när man satt på Twitter och fick, för att stanna i maskeraden ändå, som vi inte ska göra, men när han liksom lägger ut det, och man ser att han lägger ut det, och sen så kunde man bara luta sig tillbaka och liksom så här, följa händelseutvecklingen, steg hur lång tid tar innan reaktionerna kommer, hur lång tid kommer det ta innan ursäkten kommer, hur lång tid kommer det ta innan han tog bort bilden. Det var 3-4 timmar innan det var avklarat, hela den här kedjan.
Det tog inte lång tid innan Piers Morgan twittrade någonting.
Såklart.
Imbecil liknande. Ja, men i alla fall, om vi går tillbaka till United då, så har det ju faktiskt snackats om den här mycket spännande spelaren i Bordeaux, Malcolm.
Just det.
20-åringen, brassen, som Mourinho ska vara lite intresserad av. Kan ju mycket väl vara en liten sån där joker-värvning.
Kom även uppgifter om Asensio, som ju verkar använda Premier League-spåret lite grann för att på något sätt jacka upp sin egen position och situation i Real Madrid just nu. Han får ju inte så mycket starttid, Asensio, som han kanske känner att han är befogad av. Framförallt nu när Gareth Bale kommer tillbaka, så blir det ju ännu mindre plats på det där anfallet. Och ja, Manchester United har ju också pratats om som en kandidat, någon som monitor the situation, som det brukar sägas kring Asensio. Men när Malcolm är ju spännande från Bordeaux.
För problemet är, om man vill värva nu i januari, så vill man ju gärna ha någon som man kan använda i Champions League och sådär. Då får man ju tänka på det också, så att man inte, det inte är någon som är vad kallas det ens?
Ja, men låst för att delta i samma, ja. Men det man kan säga om Manchester Evening News, så är det ju framförallt i sommar de verkar blicka. För de säger just, Griezmann har de gett upp, och så är det just Gareth Bale då. Och sen Mesut Özil som ska komma gratis från Arsenal då. Också tryckte som blir mer och mer omdiskuterat och omskrivet och sådär. Så att det börjar också kännas som det är en reell möjlighet att det faktiskt kommer ske.
Vad får det här för betydelse för Barcelona då? Nu har de en Suarez som har börjat göra mål igen. Han har haft en oerhört tung höst, får man säga. Leo Messi är ju där, han levererar i vanlig ordning. Är det den här Neymar-platsen då som finns reserverad fortfarande? De köpte ju in Dembélé från Dortmund för 1 miljard ungefär. Kommer vara borta ett tag till med sin allvarliga skada. Och är det där Griezmann ska in, eller ska eventuellt en Suarez ut? Eller, det har väl pratats om Kina för Suarez. Gjorde det i somras, för han börjar bli
28 måste han vara.
29-30 nu.
Ja, 31 kanske. Du får googla Suarez. Men det känns inte mer som det är liksom den här tillfället, ju tjuven grejen. Alltså Griezmann ska ju lämna Atletico Madrid. Han skulle göra det somras sedan om de inte hade fått transferförbudet. Nu blir det till sommaren. Han har den här klausulen som gör att han kostar 100 miljoner euro, alltså 1 miljard kronor. Sett till vem han är nu och den nya marknaden, så är 1 miljard ett rea pris för den typen av spelare. Du får ingen annan anfallare för den. Och Barcelona, som kan locka vilken spelare som helst i världen, har liksom en jättemöjlighet att göra en väldigt, väldigt bra affär, om inte annat. Då tror jag att de tar den möjligheten. Och sen om det eventuellt går ut över en Dembélé, så må det väl göra det. Jag tror ändå att de tycker att möjligheten är för bra för att avstå. Liksom.
Jag tror väl de känner också att Leo Messi börjar bli till åren också. Och som du säger, Suarez, han blir inte heller yngre.
Så någonstans, han är 30 måste man, ska jag säga då.
Ja, men Suarez, precis. Men i fotbollsår så är ju det.
Det är ju en del.
Är det ganska gammalt.
Människor väldigt, väldigt lite vill jag understryka. Men i fotbollsår, absolut.
Ja, men vi stannar lite grann. Vi använder Griezmann då som en liten segway till...
Årets första segway, vad härligt.
Manchester United. Där kom den. För det är oerhört mycket snack om Manchester United. På Twitter, ute på ryktesbloggar, hos de mindre trovärdiga och även hos de lite mer trovärdiga källorna. Du var inne på Manchester Evening News som en av dem som brukar faktiskt ha ganska bra koll på Manchester United. Och vi kan väl börja med ett par spelare som kan vara på väg att röra sig därifrån. En Mkhitaryan är inte någon favorit hos José Mourinho. Började ju den här säsongen väldigt bra, men har inte fått så mycket förtroende. Fick inte så mycket förtroende förra säsongen heller, och har sett ganska klen ut faktiskt på slutet, de chanserna han har fått. Pratas om Inter bland annat. Inter som ju jagar mer offensiv kraft. Icardi kan inte göra allt. Så att de behöver fler poängspelare där fram. Vad tror ni? Är United beredda att släppa Mkhitaryan?
Ja, det är jag övertygad om. Mourinho sa väl i veckan också att kommer det ett bud liksom som möter värderingen som det gjorde med Memphis Depay och Morgan Schneiderlein som förra vintern, så är han beredd att lyssna. Och är man liksom, han har ju också bekräftat att anledningen till att han inte sitter på bänken är ju inte för att det finns någon skada eller någonting, utan det beror helt enkelt på att han värderar andra spelare högre. Och då inte ens vara på bänken med Mkhitaryan, då är det väl bäst både för United och honom att han flyttar på sig. Och det känns ju som den här typen av liksom lite hyfsade Premier League-spelare som inte riktigt blommar, de har en förmåga att hamna i Serie A. Jag tänker på Dzeko och Mohamed Salah tidigare som har kommit tillbaka.
De brukar göra det rätt bra när de kommer
dit. Väldigt bra när de kommer dit. Så att, ja, absolut. Mm. Det finns väl många skäl att titta på honom.
Och här är ju Mkhitaryan är ju en spelare som har levererat förut. Men han var ju sensationell i Shakhtar. Han var ju fantastisk i Dortmund, framförallt i början av sin period där.
Jag tror definitivt att det här, att vi kan ha en spelare här som kanske går en sväng om till Serie A, kommer tillbaka och blir en ny Salah och liksom blommar ut ordentligt. För att vi kan inte glömma bort, alltså, inledningsvis på säsongen då var han den som gjorde flest assist. Han slog med något slags rekord.
Ja, jag tror han gjorde 4-5 assist på de första matcherna där bara.
Ja, då undrar man ju lite, vad är det egentligen som har hänt där? Alltså det känns ju som att det är någonting mer som vi inte vet om. Och jag tror att Mkhitaryan, han känns som en sån spelare också som är oerhört känslodriven. Att han är en sån som kanske behöver ha ganska mycket självförtroende för att kunna prestera på topp. Och det känns inte riktigt som att Mourinho är sådär jättebra på att hantera den typen av spelare. Det har vi ju sett förr. Salah är ju ett liknande exempel eftersom han också är en väldigt emotionell person som är väl så här känslig själ på något sätt. Och jag vet inte, jag tror faktiskt att det kan bli så att Mkhitaryan försvinner, kanske återkommer igen. Och
var Mourinho tränare i Chelsea när Salah var där?
Det var Mourinho som värvade Salah.
Det var Mourinho som värvade Salah. Och sen egentligen aldrig gav honom chansen. Man kan inte hävda att Mkhitaryan har fått chansen speciellt mycket heller.
Frös ju ut honom redan första säsongen. Ja. Och sen så tänkte man då att det kunde vara liksom att han skulle visa för honom då att, ja, men nu, att han spekulerar man vilt, att han kanske inte liksom visar det på träningarna, hade hoppats på att han då sätter honom i frysboxen ett tag, vill få ett svar och sen ska liksom slussa in honom. Och det gjorde han ju i början av säsongen. Då kändes det ju som att nu har han liksom förstått vad det handlar om i United. Nu har han gjort det Mourinho förväntar sig av honom. Nu kommer det liksom börja rulla på. Och sen så bara rakt ut i kylan igen. Så jag håller med, någonting konstigt är det ju.
Inter som sagt intresserad av värva om budet blir så att man har råd att betala. De tittar också på Alex Teixeira, kommer ni ihåg honom? En annan Shakhtar-bekanting som var stekhet för, vad är det, 2 år sedan? När det var många som drog honom och Shakhtar skulle sälja och han valde att sticka till Kina för pengarna. Och nu så har
för pengarna? Varför säger du det? Han var från kulturen, den sportsliga utmaningen.
Jiangsu Suning heter klubben som han gick till och de har nu satt upp honom på transferlistan. Så att det är ju en spelare med väldigt hög högsta nivå i alla fall som också Inter är intresserad av, och det kommer säkert vara flera som tittar på den signaturen under vintern också. Det ska bli spännande att se vart han kan ta vägen faktiskt.
Jiangsu Suning ägs alltså av Suning Group som äger också Inter. Där har du ju hela anledningen. Alltså det känns som de bara skulle kunna skicka honom till Inter så att Inter får en bra spelare som de liksom...
Ja, det har ju pratats om ett lån.
Ja, exakt. Ett lån. Och så är han bra där ett halvår så pumpar han upp marknadsvärdet, visar att han håller i Serie A igen. Skulle han göra liksom ett halvår kanon där så är det, då har ju marknadsvärdet verkligen flugit upp, så att då kan de ju möjlighet sälja honom ännu dyrare. Så att det skulle ju kunna vara bara en business agreement där.
Vi kommer ju inte se lika många sådana där jätteövergångar till Kina längre sen de inför den här skatten som gör att de måste betala dubbelt så mycket för spelarna nästan. Och det kommer göra att det kommer inte bli lika många sådana här spelare som går dit, om man tänker att, ja men gud, han hade ju åtminstone 5 år kvar i kroppen i en bättre liga. Så det kommer bli färre sådana.
Niklas Backman spelare.
Ja, precis.
Man vill ju sitta här och hylla diktatorer och diktaturer, men visst är det effektivt när man vill ha till snabb förändring, när de tycker att nej, men nu spenderar sig för mycket pengar på fotbollsspelare i våra klubbar här. Ja. Pang, lägg mig på en skatt. Nu kostar det dubbelt så mycket. Lugna ner er. Ja, och så var det med det.
Handlingskraftigt.
Ja, snabba beslut.
Ja. Vi kan väl ta hela varvet runt då med Manchester United och Italien, för att man har ju letat en vänsterback rätt länge till United. Mourinho är ju inte nöjd med de alternativen han har. Luke Shaw har fått lite kärlek nu på slutet, men vi vet ju att det är ju en chimär. De tycker ju inte om varandra egentligen. Och då pratas det om Alexandro från Juventus, som Chelsea försökte värva i somras. Gick bet då, la enligt uppgifter ett bud på någonstans runt 700 miljoner för denna brassen i Juventus. Och nu är det Manchester United som ska ha fått godkänt av ägarna att få lägga ett bud på, nu pratas det inte om så mycket, utan det pratades om 600-650 miljoner kronor någonting för ett bud på Alexandro. Kan det bli av i januari?
Ja, fast det känns ju, även Alexander har ju inte riktigt kommit upp i den nivån nu i höst som han var ju extremt het i somras. Det kändes som att det snackades om honom varannan dag. Och kanske var det så att Juve kände att när de hade släppt Bonucci och sådär, att de kände att de ändå ville ha kvar sin backlinje någorlunda intakt. Ja, det är väl mycket möjligt att det blir av, men på något sätt så känns det ju troligare med Danny Rose ändå, att han att den värvningen blir av på något sätt, även om det känns som att de
kommer
lika
sexy riktigt.
Nej, det är det ju inte, och de kommer nog få betala ganska rejält för honom också. Men någonstans så känns det lite som en Mourinho-värvning ändå. Och det var ju samma sak i somras när Mourinho gick från Matic istället för Fabinho. Det lät inte lika sexigt, men det blev ju väldigt bra. Så att,
verkligen. Och samtidigt, det är ju det hålet, om man ska titta på Manchester Uniteds lag, som är det mest uppenbara, är ju vänsterbacksplatsen. Så att de köper en vänsterback antingen nu i januari eller till sommaren, det tror jag vi kan lova. Då får vi väl nämna Daley Blind då också, som har fått spela en del vänsterback, framförallt till vänster i en trebackslinje, spelat lite mittfält och så vidare. Kommer rykten om att han också ska vara aktuell för Barcelona, precis som så många andra. Alltså, här är jag lite skeptisk, om jag ska vara riktigt ärlig. Det här vet jag inte riktigt. Det känns som det kommer från vänster, det här.
Ja.
Det känns som att Manchester United behöver honom till att börja med, som en liksom utility player.
Ja, sen vet man. Ja, det kommer ju från calciomercato.com, den här italienska källan. Så då kan man ju börja fundera också, som vanligt.
Vi ska ju säga det, att vi ska prata lite dåliga källor sen, och lite så här varningstecken hos de här dåliga källorna som ni ska tänka på när ni springer på dem i sociala medier. Vi återkommer till det, men vi puffar lite här nu. När vi ändå är inne på calciomercato. Jag vet inte vad du skulle ge dem för betyg.
Ja, men det beror på vad det gäller. Just det här när det är det här klassiska holländspelare från England till Spanien, då kan man ju börja klura på varför de skulle vara först med uppgifterna. Men Barcelona är ju på jakt efter just den här typen av truppspelare, eftersom Mascherano ska gå till Kina för den sportsliga utmaningen och den fina kulturens skull. Så att de vill väl säkert, alltså David Blind hade säkert passat in där. Det jag tycker är allra roligast med den här rapporteringen är återigen att det här är liksom Barca-DNA nämns, att Barcelonas ledning identifierat att David Blind har Barca-DNA, för att han då liksom har någon slags koppling till Holland och Ajax, där man då kan gå via då Cruyff och hela historien bak och komma tillbaka till Barcelona. Men fan vad de vattnat ur det där ordet. Alltså nu räcker det ju att liksom Barcas ledning är intresserad av någon, så har han ju Barca DNA liksom. Det har ju förstört det fullständigt.
Ja, men alltså, du kan ju säga det om vilken spelare som helst, så får man göra sina associationer själv.
Paulinho, Barca DNA.
Ja, Suarez, Barca DNA. Dembele, Barca DNA. Det är liksom
Patrik Andersson, Barca DNA.
Zlatan Ibrahimovic.
Ja, Barca DNA. Bara skriker bara så här, det är
ja, verkligen.
Typen av liksom allround lagspelare ska spela på alla positioner. Det är bara så här.
Vi var inne på att Mkhitaryan eventuellt kommer lämna. Två spelare till som har nämnts som United då ska kunna tänka sig att släppa, fast efter den här säsongen, är Juan Mata och Marouane Fellaini.
Tror ni
verkligen att de kommer skilja sig från den stora hårfagre belgaren?
Det finns ju inga spelare som José Mourinho pratar så gott om och kastar så mycket lovord över som Fellaini. Så att jag har ju oerhört svårt att säga att han skulle frivilligt vilja skiljas från honom faktiskt.
Sen kan inte Manchester bli av med Fellainis brorsa, som är liksom det bästa, det största liksom fördelen med honom, eller Fellaini, det är hans brorsa som går runt liksom i Manchester. Det ser precis som sin bror, exakt samma frisyr, liksom precis lika lång, och det är så slående lik, så det, liksom Mourinho ska ha gått in på någon restaurang någon gång inför någon match och bara kolla in i den fönstret. Fan, där står Marouane, fan, det är sent. Vad i helvete är han ute nu? Gått in och bara ska skälla ut den jäveln. Då är det Fellainis brorsa som är ute och roar sig någon så här kvällen innan en match. Han vill man ju ha kvar också.
Ja,
han ska inte flytta.
Folket runt omkring glöms ofta bort i de här diskussionerna kring flytt och sådär.
Ja, men de är
viktiga. Det är klart att man vill få med ett bra entourage om man nu ska betala dyra spelare eller dyra pengar för en spelare.
Ja, precis. Sen i Matas fall, alltså jag tror mycket hänger på också vilka spelare man får in. Alltså,
som sagt, har vi ju spelare med Barca DNA.
Exakt. <Yep. laughs> som sagt, det har ju snackats väldigt, väldigt mycket om Fabinho alltid, känns det som. Och nu har ju det snacket börjat blåsa upp igen. Skulle det vara så att man får in honom, då kan jag mycket väl säga att man släpper någon också. Att man kan tänka sig att ja, men Mata försvinner till exempel, eller Herrera försvinner, eller vad som helst.
Ja, Özil ska ju eventuellt in där också i den ekvationen. Precis, ja. Och Jesse Lingard kommer han inte släppa.
Nej, Jesse Lingard är ju också, det är ju andra favoriten efter Fellaini. Det är ju de två liksom.
Han har också börjat sälja dem, så det är farligt det där.
Då får vi ta en segway ifrån Manchester United nu, känner jag. Vi kan göra det via Wilfried Zaha, som ju var i United och floppade, får man verkligen säga, under Sir Alex Ferguson för ett antal år sedan. Och nu är för bra för Crystal Palace, helt enkelt. Är väl det många känner. Igen är han för bra för Crystal Palace. Men frågan är ju bara, vart ska han ta vägen? Det verkar ju svårt det där med att inte vara den stora stjärnan i ett lite mindre sammanhang, utan vara en stjärna i ett större sammanhang tillsammans med andra stjärnor. Det är ju en annan förutsättning verkligen. Tror ni att hans misslyckande i Manchester United påverkar en eventuellt flytt nu till vintern eller till sommaren till ett, säg, Tottenham eller Arsenal eller
Chelsea som
du också pratat om?
Ja, alltså jag tror väl att definitivt att han kommer att vara mer förberedd nästa gång det sker en flytt. Jag vet, Rio Ferdinand satt och pratade om Sa häromdagen och att han var på honom jättemycket under träningar och sådär. Jag försökte elda på honom och skrev, liksom klagade på allt han gjorde. Men Rio sa ju det var ju för att jag såg att Sa hade jättemycket potential, men det var ju som att någonting låste sig där, och han hade ju problem att inte stå i strålkastarljuset jämt. Nu tror jag att om man gör en sån flytt exempelvis i Chelsea då har han ju ändå konkurrens av en Morata där till exempel. Jag tror ändå att han kommer vara betydligt mer mogen den gången än vad var i United. Alltså han har säkert lärt sig någonting.
Var det under Alex Ferguson eller var det under David Moyes rent utav som han var i United? Det kan jag ha spelat in lite grann också.
Jag tror att han värvades av Sir Alex, men att det var precis där.
Precis, han var ju utlånad först och sista.
Att det blev Demi Moyes som han inte utvecklades under liksom.
Precis, i Championship så. Där så kom han när.
Om jag inte är helt snett på dem, jag
minns inte exakt heller. Det kommer ju vara en spelare som du pratas mycket om i alla fall, och vad bra han är. Man märker ju skillnaden på Crystal Palace när han spelar och inte spelar, om man säger så.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Niklas Hult slog sig in i Silly-bloggen idag.
Oj!
Hult!
På GT Belgien, stackaren.
Ja, fast vad fan, Kiese gör det hyfsat nu när han är för sig utlånad från sin belgiska klubb till en annan belgisk klubb. Men, ja, nej,
jag tycker bara trist att börja flytta till Belgien.
Ja, han har ju valt sin karriär jävligt snyggt, Niklas Hult. Alltså, han var väl i Nice först och sen så har han liksom dragit till Panathinaikos. Den är också ganska trevlig vardag, så där, bra klimat och allting. Ja. Och sen till Anderlecht. Ja,
Nej.
Och, det är ju ganska trevligt att få lön också ju.
Det är kul att få lön.
Ja, det är ju den lilla detaljen.
Att få spela fotboll.
I Grekland är det ju inte alltid lika med lön.
Nej.
Sådär.
Förstå vart du är på väg.
Ja, han har väl haft till och från sådär nere i Grekland. Det verkar ju vara en kul liga att spela i på många sätt. Jag menar, supporterna vet vi hur de är där nere. Det är fullt på läktarna, det är drag och det är liksom rivaliteter och det betyder oerhört mycket. Men så kan ju de där detaljerna om att man inte får lön varje månad också påverka.
Mm. Men det är ju liksom Oskar Hiljemark också va? Och Gishe Molins är ju också där. Mm. De hade ju en svensk vända där. Så det blir väldigt spännande att se. Nu ska de ju lasta bort dem för att de helt enkelt inte får någon lön. De måste ju få in pengar.
Mm. Precis. En till också, va? Mattias Johansson. Nej, vad heter han?
Är det så?
Ja,
ja,
okay. Alltså.
Men det är ju, ja,
det,
är
också det går att fynda svenskar i Grekland.
Ja, och det är två av dem i alla fall VM-drömmar får man ändå säga. Hiljemark och Hult har ju ändå varit inne och vänt i Jan Anderssons lag.
Absolut.
För de känns ju som en väldigt avgörande flytt nu.
Mm. Precis.
Hör du, Patrik?
Mm.
Jag bad dig för en stund sedan att lista några dåliga källor. Vi pratar ju om det ibland här på redaktionen. Don Ballon, inte minst, är en sån där ett redaktion, eller vad ska vi kalla dem, som ofta dyker upp i sociala medier som källa till ganska högt flyende spekulationer kring stora transfers, ofta med spanska lag förstås involverade.
Behöver inte vara spanska lag, det kan vara vad som helst.
Det kan vara lite vad som helst, det är helt sant. Jag bad dig välja tre stycken nyhetskällor som vi ska akta oss lite mer för, och så ska vi liksom titta lite på vilka varningstecken som finns kring de olika ryktespridarna ute i sociala medier. Men vi kan börja med Don Ballon då.
Ja, det kan vi göra. Det är en kul historia, för det var ju liksom ett spanskt magasin förut med ändå ett så här hyfsat rykte som ändå tog sin uppgift på ganska stort allvar. Men sen lades den ner, men hemsidan har liksom fortsatt fungera av någon anledning. Trots att ingen vet riktigt vem det är som står bakom hemsidan, så liksom pumpas det fortfarande ut fotbollsnyheter där. Och det är ju liksom de vildaste av gissningar och de största rykten man kan komma på. Det är ju där liksom, ja men, Neymar till AC Milan dyker upp först och såna typer av grejer som aldrig någonsin kommer att hända. Så att Don Ballon kan man ju bara glömma. Men jag tycker att det är så fascinerande att det fortfarande citeras som om det är en tidning, att det behandlas liksom på El Mundo Deportivo och Marca-nivå. Trots att det kan vara, for all we know, liksom en 14-åring i Las Palma som sitter och gör det med vänsterhanden innan han går och lägger sig vid 22-tiden. Liksom. Mm. Ingen som vet. Men han har ju, de har ett enormt genomslag internationellt sett. Till, ja,
man
att
ser
det
ju överallt. Liksom, och det citeras i internationell media. Och, ja.
Bara hyfsade någonsintäkter också.
Det borde de ju ha. Ja. Jag menar, det skriver man på engelska och den typen av rykten, och så får det fäste på Twitter och på Facebook och Instagram och så vidare, då rasar ju klicken in.
Så är det.
Mm.
Vilket är ditt nästa exempel då?
Ja, nu, det här blir ju känsligt nu, för att det finns ju en historia här, men det går ju inte att passera den här punkten som du nu har tvingat fram utan att nämna Tancredi. Det går liksom inte att ducka för den pucken ju.
Nej.
Och jag vill ändå hylla honom för att han har byggt en hel journalistisk karriär på att vara snubben som var rolig på Twitter. Mm. Och det är ändå rätt fascinerande, för det var ju så det började. Han var ju liksom stor på Twitter, han kom med stora avslöjanden som 9 gånger av 10 inte hade någon substans, och när det vändes mot honom så antingen svarade han då med att säga, men förhandlingarna var jättelångt gångna men det föll i sista sekund, eller så blockade han bara personen. Så jag har inte kunnat följa honom på några år då.
Nej, ni hade ju en liten schism.
Ja, en viss så. Jag råkade kalla honom silly clown med kärlek bakom i sillybloggen, och det blev reaktioner kan man säga. Nu vill jag inte bygga honom mer, för att han är ju en härlig karaktär liksom. Han gör sig väldigt bra i tv. Han är ju med i lite italienska kanaler, han är med i någon asiatisk kanal. Han har ju ändå sån uppdrag för
han
att
dyker
han liksom,
då upp i en svensk konkurrent också.
Ja, det gör han också, för att han är väldigt effektfull och karismatisk. Men när det kommer till liksom substans och journalistiskt arbete, så har jag fortfarande inte sett någonting som liksom är värt att återge där egentligen.
Mm. Och en tredje,
ja, då pratar vi om In the Know, den här klassiska. Jag blev senast idag tipsad om en PSG Twitterkonto och hemsida som ska liksom först med alla PSG-nyheter, och de har alla rätt, och de liksom eller fransk press hatar dem för att de har så många rätt, och det går rykten om att det är PSG själva som lägger ut nyheter där och sådär. Och det är här liksom alla varningssignaler kommer, för det är de här In the Know-kontorna som ger bort då information, för att de tar inte betalt för det, så de lägger bara ut det på Twitter. Det finns liksom inget, den här är en hemsida men den är minimal, den är knappt kodad, utan det är liksom ett Twitterkonto. Och det är så här, då kan de får ingen ekonomisk behållning av det då. Och liksom, det går inte att driva ett sånt konto med någon större journalistisk verkningshöjd då liksom. Och även om de har koll på en klubb, de kan eventuellt känna en styrelseledamot eller så, men det går ganska fort för den klubben att reda ut vem det är som läcker då. Och klubbar jobbar ju inte så att de läcker medvetet den typen av amatörkonton, utan de placerar i så fall sina nyheter i de största tidningarna för att få maximalt genomslag, för att få publicitet för sin klubb. Det finns ju inget intresse för dem att ge det till något amatörkonto på Twitter. Så alla de här som påstår sig liksom ha känningar i någon av de här största klubbarna, de kan man väl mer eller mindre avfärda på ett bräde, skulle jag säga.
För man får komma ihåg det också, att även om man ofta ska avfärda de här Daily Express, Daily Star och allt vad de heter, så råkar de ha en person som har oerhört goda kontakter i en klubb, då kan man inte riktigt avfärda det helt. Jag vet att The Sun har ju förvånat oerhört när det kommer till Manchester United-nyheter. Det är ju de som har breakat nu de senaste grejerna. Det betyder ju uppenbarligen att de har ju någon snubbe eller tjej eller vad som helst som har kontakter i United och kanske har någon hållhake på någon, så att de får de här lite mindre nyheterna som visar sig stämma. Så man vet aldrig sånt heller ju.
Nej. Men det är så spännande med det sanna också, för att de har ju också ofta de största intervjuerna. Och ofta är det med spelare som tidigare har mer eller mindre hatat dem. De har liksom haft Wayne Rooney-intervjuer efter att ha hängt ut honom på fruktansvärda sätt och hans familj och allting. Och då undrar man ju också, hur mycket betalar de eller vad har de för hållhaka? För att det finns ju en lite annan...
De betalar väldigt mycket för den typen av...
Det gör de, och det finns ju lite annan moralisk kompass i Storbritannien än vad vi använder i Sverige. Vi betalar inte särskilt mycket för våra tips på det sättet, och vi har inga hållhakar på spelare utnyttjade till intervjuer, om man säger så. Men
de jobbar ju så. Det ska man ju komma ihåg med alla de här källorna de har till alla skandaler, och det är liksom... flickvänner som liksom har blivit dumpade, ja, då säljer de sin historia om, ja, det här var mina partynätter med Wayne Rooney. Då säljer de den historien för, ja, 100 000 kronor till The Sun eller Daily Star.
Så det är 200 000 om de ljuger lite och spetsar det. Så att...
Och alla de här som är liksom inblandade på olika sätt i olika skandaler och före detta tränare och agenter och vad det nu kan vara, så har ju de ett egen intresse här rent ekonomiskt att sprida vissa uppgifter och sådär. Så det gör ju också att man inte riktigt kan lita på allting som skrivs i de där tidningarna.
Nej, men som Frida säger, man kan ju inte avfärda dem, för de har ändå de ekonomiska musklerna och de kontakterna som gör att de ofta faktiskt dyker på de största grejerna först.
Och där handlar det ju också, man måste kolla byline. Vem är det som, vem på tidningen är det som...
Om man har riktigt mycket tid över, så kan man faktiskt börja kolla på sånt och försöka lista ut. Där finns ju diverse journalister som faktiskt oftast har rätt.
Ja, och man kan läsa så här, man kan se samma tidning skriva någonting, men man får liksom vänta med att tro på det förrän den reporten på samma tidning faktiskt har kommenterat det eller skrivit någonting om det. Eller, så är det ju inte... hemska tidningen Daily Mail får ju rätt ibland de också, har några duktiga fotbollsreportrar, även om man gärna avfärdar den tidningen som rent skräp på många andra sätt. Några varningstecken då när man är ute och tittar och man får en nyhet. Många klubbar, framförallt om man är supporter till någon av de här stora klubbarna, alltså Barcelona eller Manchester United, Milan-klubbarna, Juventus, Liverpool och de som har mycket supportrar, då poppar det ju ofta upp den här typen av in the know-konton eller påhittade liksom lokala nyhetsredaktioner som ofta är anonyma. Jag kommer ihåg i somras så dök det upp någon som hette The Firm, kallar de sig, kring Liverpool. De hade superinformation då på Naby Keita att han skulle bli klar, och satt på egen info där, och ja, men det här är enligt någon slags plan och de ska säga så här och nu kommer det här hända. Och de hade ju förstås fel, men fick på väldigt kort tid väldigt mycket följare och folk som sa, men det här låter bra. De la upp bilder från liksom konferensrum.
Men de säljer drömmar och man vill ju tro på det. Man vill ju tro att det är sant för att man så gärna vill att det ska bli av. Så därför är man ju väldigt lättlurad när man liksom investerar sin klubbkärlek i någonting.
Vad har vi för varningstecken, Patrik? Vad ska man se upp med?
Nej, men dels har vi klassiskt, alltså, har de haft rätt tidigare allt det här? Vad finns det för historia? Sen tycker jag kanske enklast är ju ändå att tänka så här, varför skulle den här tidningen eller den här personen veta det här, och vad har han för intresse att berätta det? Det är så här, är det en spelare som kan flytta från Manchester United till Barcelona som är från Egypten och en egyptisk tidning breakar det först, då finns det ganska stor sannolikhet att de faktiskt har riktiga uppgifter. Breakar däremot liksom en rysk tidning det, alltså bara för att ta ett exempel, då kanske inte det är lika sannolikt. Varför skulle de veta det, och vad har de för intresse att skriva om det överhuvudtaget? Så där kan man ju börja, och där faller ganska många med en gång. Och där är också in the know-kontorna, vad har de för intresse att och liksom, om de skulle veta, varför skulle de ge bort det gratis? Det säger sig självt liksom. Då skulle de, om jag fick ett supertips och jag var en vanlig person på gatan och får reda på att ta vem som helst, Kristoffer Olsson ska jag på för Manchester United, då lägger ju inte jag ute på Twitter, alltså då går jag till en tidning och säger, hej, det här har jag, vad kan jag få för tipspengar för det här? Det är väl det logiska att göra liksom. Och de som då har jättemycket information helt plötsligt och bara pumpar ut grejerna på Twitter utan att få en spänn för det, nej,
men man tänker ju de här indikaliga typerna, ja, liksom, som i perioder får ett stort genomslag och med flera hundratusen följare sådär, och som sitter och påstår sig ha agentkontakter över hela Europa och bara ger bort nyheter, bara skänker bort liksom nyhetsscoop som skulle vara,
så kan bygga en journalistisk karriär om den personen skulle ha de kontakterna. Han kan ju få en anställning av det också liksom.
Ja, men absolut. Istället sitta anonymt på Twitter och kasta ut det, och sen den här klassiska, om 2 timmar så har vi ett avslöjande. Håll ögonen hit då, bara för att man ska liksom bygga och få
bygga
spridning
hypen,
och
exakt.
Bygga hypen.
Sen får man inte glömma heller att både klubbar och agenter vill ju ibland själva sätta igång rykten för att det ska gynna en eventuell affär, eller för att man faktiskt ska skänka lite hopp till fansen. Alltså, de är ganska bra på det där själva också, så att även om det dyker upp någonting så kanske man inte direkt liksom ska sparka på avsändaren, utan det kanske kan vara så att journalisten i fråga har fått ett tips från en ganska högt uppsatt person som egentligen inte stämmer av helt andra anledningar.
Ja, så är det. Som journalist är man ju på något sätt utlämnad åt sina tips och försöka bekräfta dem så gott det går och göra bedömningen, men någonstans så jobbar man ju med tips från någon som man uppfattar eller uppskattar har en insyn.
Ja, och bara de senaste åren har ju förvandlats så himla mycket med alla agenter, att de tar allt mer plats och får mycket mer utrymme. Och, det vet väl alla som jobbar med sportjournalistik, att det finns agenter som liksom hör av sig till en och som har olika anledningar. De gör inte det för att vara schyssta, utan de lämnar ut uppgifter för att det liksom, de förväntar sig gentjänster ofta, och det finns, annars finns det liksom en direkt vinning för dem för att sprida tryck, kanske för att de ska bygga en spelare då inför en kontraktskrivning och sådär. Så där ska man ju vara väldigt vaksam också, även som journalist, och fundera över vems ärende man egentligen går och om man egentligen gör något journalistiskt arbete när man bara har agentkontakter och lägger ut det folk säger till en. Det finns stora frågor där också som kanske är dags att börja ställa sig.
Ja, det gör det. Då lämnar vi det ämnet och sen så rör vi oss raskt till Liverpool, där Daniel Sturridge ska ha fått beskedet från klubben att han får lämna om ett erbjudande som han tycker känns rimligt kommer in nu i januari. Han behöver ju speltid, han vill ju med till VM.
Fan, Mané satt på bänken i helgen, det är inte så att Daniel Sturridge är jättenära startelvan heller.
Och en Dominic Solanke kommer in i matchen och har varit den som får chansen bakom alla de andra som finns där uppe och kan spela offensiv fotboll. Så att, ja, Manchester United. Daniel Sturridge skulle jag säga. Det var en jävligt
önsketänkande där.
Märklig felsägning. Önsketänkande. Det vore ju mardröm om han skulle hamna i Manchester United.
Klubben har inte prickat av.
Det blir ju jättemärkligt att han gå från Liverpool till Manchester United.
Har United DNA?
Han är ju fostrad i Manchester City.
Du ser. United DNA.
Precis. Vart ska han ta ägarna? Det pratas om Spanien bland annat. Att Valencia skulle vara intresserad.
Det är jävla snack om Valencia.
Eller hur?
Vad kommer det här ifrån? Theo Walcott, Danny Sturridge, alla ska till Valencia.
Men de går ju oväntat bra och har kanske
då vill man väl inte ha Theo Walcott eller Danny Sturridge, om vi ska vara helt ärliga nu.
Om man ska vara, nej, det kan ju mycket väl vara så, men de har ju överpresterat och behöver någonstans investera för att få någon slags momentum ur den överprestationen som de har gjort under hösten här.
Ja, så
och så vet jag inte ifall det är liksom rätt move att ta in.
Ja, men det de kan få då, man ska, det är väl eventuellt att stärka en kanske inte så bred trupp på kort sikt, för det finns ju möjligheter att låna de här spelarna då. Det måste man ju säga, med VM runt hörnet och sådär, och klubbar som är beredda att släppa dem. Så att det hade väl kanske kunnat varit något. Men Valencia, det man hör nu är ju inte att de ska tokinvestera så brett, utan det är Guedes som ska köpa loss från PSG, och han kommer kosta 600 miljoner kronor, och de måste sälja spelare för att finansiera den affären. Så att de skulle ju köpa kanske lite övervärderade brittiska spelare som Sturridge, lite ljumska känns ju inte jättesäkert direkt.
Pratas ju också om ett lån.
Ja, och det är väl där man kan se att en sån klubb på kort sikt kanske hoppas få liksom ytterligare en växel och osannolikt nog utmana om en ligatitel. Mm. Kanske. Mm.
Annars finns det ju en del klubbar i, alltså inom England också, som hade behövt förstärka. Ja, men exempelvis, sen är ju frågan, Tottenham, man vet ju aldrig, alltså, hur mycket pengar har de egentligen att lägga och vill de ens lägga, men när man hörde Pochettino nu häromveckan som gärna vill spendera lite i januarifönstret för att ha mindre konkurrens under januari jämfört med sommarfönstret, så känns det ju som att han kanske är sugen.
Mm. Sen tror jag ju för sig tveksamt om de, det är klart, på ett lån skulle man mycket väl kunna. Det där har ju förvånat mig varför man inte gör oftare. Det är klart att låna ut en spelare som man själv inte har nytta av, men som kanske skulle göra en ungefär halv, alltså inte den värsta konkurrenten, men en någon konkurrent som ju då ska möta de andra, men får inte möta en själv. Så att kan ju ta poäng utav de andra toppkonkurrenterna, samtidigt så när det kommer, du ska möta det här laget, då får inte liksom den bra spelaren som du har lånat ut spela. Det där hade jag ju satt system om jag var sportchef, men det, jag kanske missar.
Men då ska man väl ändå förstärka lagen precis under, ah,
du är ju inte Tottenham i sådana fall, för de är ju en toppkandidat, men man skulle låna ut, säg att man skulle låna ut Sturridge till Southampton, ja, som har svårt att göra mål, som ändå skulle kunna nytta av honom.
Men där tror jag spelarna är lite så här vaksamma också, för att nu har de ändå liksom en attraktiv klubbadress på sitt CV som gör att de ändå liksom har ett ganska högt rykte. Går han till Southampton och gör en katastrofvår, det kommer ju, han har ju nästan mer att förlora än att vinna på att spela. Alltså, om han skulle göra 6 mål i Southampton, då skulle han ändå ha ungefär samma status som han har idag, känns det som. Så det ska mycket till för att de liksom ska höja sitt marknadsvärde egentligen på att gå till mittenklubb.
Mm. Det handlar väl i slutändan om hur mycket han vill spela i Ryssland. För då kan han ju tänka sig, alltså i Ryssland, ja, VM då, ja, herregud. Mm.
Gärna vill gå till.
Men, ja, men det känns ju som att då kanske han prioriterar speltid under våren.
Ja. Känns det inte Daniel Sturridge oerhört MLS-kompatibel annars?
Jo, det är väldigt sant faktiskt. Det går att göra många memes eller vad fan det heter på den där.
Ja, men han åker ju alltid över där. Han liksom postar bilder på Instagram och han är och besöker olika liksom hiphop-studios med stora stjärnor, och det är ju liksom det hans liv liksom vid sidan av fotbollen. Det är ju det han gör. Han har väl släppt någon sån här tafflig singel också med någon visserligen brittisk hiphop-artist också. Ja, jag vet inte, men han hänger
alltså, mycket. Vilka fotbollsspelare åker inte till Los Angeles på semester liksom?
Det känns som att det blir fler och fler faktiskt.
Ja. Mm. Mourinho, han sa väl alltså, om jag hade gett upp titeln lika gärna kunna åka på semester till Los Angeles eller Brasilien. Det tycker jag är intressant att han bara.
Ja, det
är. Pratar lite portugisiska.
Ganska vitt skilt, ja, jo, det är sant.
Alexis Sanchez har vi inte pratat om än.
Nej.
Det tog 40 minuter innan vi kom in på den gode Alexis. Men nu är vi här. Har tackat nej till en årslön på 200 miljoner från Hebei China Fortune. Som tränas av Manuel Pellegrini. Och han sägs då vilja till City fortfarande. Att det är hans drömflytt i det här läget. Men alltså, man undrar ju alltså, City, vad ska de med honom till? Alltså, han är ju fantastiskt bra, men det, om de nu ska värva, vilket de ju verkar vilja, så är det ju på helt andra ställen på planen.
Alltså, till en början så kan man ju konstatera att Pep gör ju ingenting bara för att. Alltså, om han vill ha Alexis Sanchez så är det för att Alexis Sanchez ingår i någon sorts finurlig plan som han har.
Wingback.
Ja, alltså det är ju, i så fall vill ju verkligen Pep ha honom av en anledning. Sen är det klart att man kanske tänker att det möjligtvis är viktigare att stärka upp på mittbackspositionen. Nu har det ju gått bra ändå, trots att John Stones har varit borta och company. Han är ju aldrig riktigt hel, han känns man alltid 50-60%. Det har ju gått bra ändå, men man känner, han måste ju känna själv att han kanske behöver en till mittback som har ganska fina fötter. Sen kan man ju, får man även titta på Fernandinho till exempel, är det någon ordentlig backup till honom? Det är det ju faktiskt inte. Nej. Så det är kanske de positionerna man i första hand tänker på. Men vill Pep ha Sanchez så kommer han säkerligen få Sanchez i slutändan. Det är lite så det har fungerat hittills.
Jo visst, men han är ju ett steg bättre än många Manchester City-spelare i deras offensiv. Trots att laget är så fantastiskt som spelare skulle man ju ändå hålla Alexis Sanchez.
Men det är ju Sanés plats han ska in på. Ja. Det känns ju hemskt när Sané är så bra som han är att det ska komma in en Alexis Sanchez och peta honom där. För det är ju ingen jätteförstärkning. Det kan vara kanske snäppet, ja. Lite annan spelstil. Ännu lite rivigare och sådär va. Men jag vet inte. Det känns som att...
Jo men vad fan. Ja, men jag förstår ändå hur han tänker. Jag tror, alltså, det är ju också det där. När du får tillfälle så ska du ju hugga. Kan han förbättra deras lag lite så är det ju värt att göra det. För att det är ju de små marginalerna som alltid pratar om. Men ska utmana Champions League. Det är ju det som är slutmålet. Och då gäller det ju att göra det där ännu lite bättre. Om han då kommer gratis, om de inte tar honom, då kommer han spela med stor sannolikhet i någon av deras ligarivaler istället. Gör en Bayern München, plocka in honom istället. Det är väl smart. De ville ju ha honom uppenbarligen redan i somras. Han var ju väldigt, väldigt nära då. De får honom gratis i sommaren. Det känns ju som den är klappad och klar.
Men sen känns det som att när man pratar om City så pratar man ofta om att ja, men de har så himla många spelare som är duktiga och de får inte plats med alla. Men å andra sidan tror jag att man vill vara en del av det här City för att de har någonting så stort på gång. Alltså det här är ju på något sätt ett nytt Barcelona, en ny jättemakt inom fotbollen. Jag tror inte att just det där med speltid, att man inte får spela varenda match, jag tror faktiskt inte att de flesta tänker så mycket på det. Utan de vet att de kommer få sina chanser att kanske spela var tredje match. Rätt skönt också. Man sitter där, man är en del av laget och så kan man ändå sådär...
Man får vinna ligan, man får tjäna väldigt mycket pengar.
Ja, om allt går vägen, det vill säga. Det kan ju gå åt skogen också. Såklart.
Och sen är Alexis Sanchez väl övertygad också om att han kommer kliva in och liksom bara putta bort Leroy Sané. Så att för honom är det väl en no-brainer. Så kan man ju tycka att Sané, det är klart han inte vill att Alexis Sanchez ska komma, men... Är Sanchez lite bättre så?
Ja, han kanske kan få 200 miljoner i Manchester City också. Det är ju nämligen den årslönen som Pep har blivit erbjuden för sitt nya 4-årskontrakt. Då blir han den bäst betalda managern genom alla tider. Med någon slags rekordmarginal också.
Bör han väl vara nu också?
Det är han ju redan idag.
Han är ju redan. Men där får man ju också väldigt många olika uppgifter där också kring den här summan. Men nu har det ju pratats om det här med dynasti, att de ska skapa en sån här Sir Alex.
Precis, det är det som...
De vill ju signa upp honom på ett årtionde och det känns ju inte riktigt pepp att göra det. I dubbel bemärkelse. Det blir en kul
rådgestalt. Nu fick använda den där.
Ja, men precis. Men vi får väl se. Han lyckas de hålla kvar honom så är det väl självklart att de kanske siktar på att göra en sån där... skapa en sån där supermakt. De är ju, som sagt, de har ju kommit ett par steg på vägen.
Och sen är det här med en mittback. För som Pep uttryckte sig för en vecka sedan ungefär så är de in trouble alltså. Det är fara och färde på the Eastlands. Och då syftar han förstås på mittback och vi har varit inne på att det är tunt där och det var mycket skador. Och även om det har funkat väldigt bra så är det ju bräckligt om man ska slåss på väldigt många fronter. Och en Virgil van Dijk är väl det hetaste namnet just nu, eller?
Ja, det är inte så att det nämns liksom i de ryktena på det sättet. Det är bara att det känns som det kommer nämnas i de ryktena. För att det kommer det ju göra. Så att, ja, han kommer ju nämnas där, tveklöst. Det är svårt att hitta mittbackar. De är ju heta på marknaden för att det är så ont om dem. Vi pratade mycket om det i somras.
David Luiz, till exempel, ryktas ju också vara, han har ju helt och hållet kommit på kant med Conte. Han verkar ju inte alls ingå i Contes Chelsea. Han gör så där ibland, Conte. Jag vet inte, det finns spelare och typer som han bara liksom inte vill veta av.
Och framförallt är det ju konstigt att vi inte vet så mycket om vad det är som har hänt. Nej. Det känns som att Diego Costa, hela det dramat fick vi följa från början till slut. Men här vet vi inte så himla mycket.
Någon slags konfrontation har det varit på någon träning. Och sen så kom han ju till en match, inte ombytt, men han gick ändå in spelarvägen och hälsade på alla. Så att han såg till att komma med i tv-kamerorna riktigt ordentligt. Spännande det där.
Någonting har hänt och David Luiz är väl ingen högoddsare direkt att han kommer lämna antingen i januari eller sommaren. i alla fall. Eller så, det är väl han eller Conte.
Lär väl gå i januari.
Han lär väl gå i januari, ja. Och då är frågan vart han ska. Juventus har nämnts, Real Madrid har nämnts, även de engelska klubbarna har ju nämnts, även fast jag tror att det är större, han har större möjligheter att flytta till Italien eller Spanien. Vad tror ni?
Ja, det är ju mycket möjligt. Det känns som att det alltid är, alltså när Luis blev klar för Chelsea igen, så var det ju nästan folk som skrattade åt det och tyckte liksom att det här är ju hysteriskt roligt, vad ska vi med han till? Sen har han ju bevisat att han är ju inte så dum, särskilt inte med fötterna. Och när, så fort man använder ordet, precis, så fort man använder ordet fötter, så tänker man per automatik på Pep Guardiola, eftersom att han oftast liksom vill ha en mittback som är duktig med fötterna. Men som ni säger, det känns ju lite, man har hört någonting om det här ryktet överhuvudtaget.
Och ska de gå in och förstärka det City som alla redan är rädda för? Liksom?
Jag tror de har lärt sig en läxa när de redan har släppt Matic och gjort United så mycket bättre, så lär de väl inte vilja förstärka City. Så att utomlands känns väl troliga. Och jag tror inte att Conte gråter floder av det heller. Han har ändå en dansk där, Christensen, som har varit jätteduktig när han har kommit in. Han har en backup i Rydiger, så även om det inte är något överflöd på mittbackar, så tror jag nog att han kan tänka sig att offra Luis ändå.
Ja, det tror jag också. Jag tror Real som ju liksom in på den här gamla Pepe-positionen, att man får spela när det behövs och få synas en hel del och få lite uppmärksamhet, men kanske inte är första valet. Känns det som att han ska kunna fylla en sån plats där. Han känns ju mer Real än Juventus-kompatibel ändå på något sätt.
Vi rör oss till Tyskland, där Pierre-Emerick Aubameyang var en av förra sommarens stora...
Du kämpade med uttalet där. Man såg hur nöjd det var när du var klar också. Så förstörde jag det för dig, förlåt.
Jag vet inte om den satt riktigt. Den var 75%.
Ja, men det var ändå helt okej. Fullt godkänt.
Alla uppfattade vem det var jag menade, tror jag. Ja. Ska jag skriva på nytt kontrakt med Dortmund? Och då är frågan, av vilken anledning har skrivit det här kontraktet?
Varför har de inte berättat något på något år? För det var tydligen ganska länge sedan han skrev på det, men de har inte annonserat det. Man brukar skryta rätt rejält annars när man signar med sin viktigaste spelare.
Och då är det, vad är det vi inte har fått veta om det här kontraktet, tror ni?
Jag tror att han har ganska klara garantier om vilken summa han får gå för. Jag är nästan helt säker på det. Han har ju länge bäddat för en flytt. Det kändes som de var överens i somras att han skulle gå. Och sen så var helt plötsligt Real inte så sugna trots allt. Och så blev han kvar. Nu känns det ju som till exempel att Chelsea skulle kunna knacka på dörren trots allt. De är väldigt beroende av Morata.
Det känns ju också som att det börjar bli, tiden börjar rinna ut för Aubameyang. Han blir ju äldre och äldre. Det känns som att han egentligen var hetast för 2 år sedan. Så ska han gå till en riktigt stor klubb, så lär det ju hända nästa år.
Tufft det är att bli äldre.
Ja, jag vet ju inte hur det känns än, men jag kommer väl dit någon gång.
Vi ska inte gå in på det. Men Bayern München verkar vilja förstärka upp offensivt. Det pratas om Hoffenheims...
Sandro Wagner.
Precis.
Han är ju klar, kan vi nog räkna hem där. Ja. Det är Bild som ju brukar ha koll på sitt Bayern, som dock har tappat lite tycker jag, sin spets, har börjat bli lite mer spekulativ, men ganska tydlig uppgift att han ska gå dit för 150 miljoner kronor.
Snacka om en karriär som fick ett uppsving, alltså. Wagner, bråkstakarnas bråkstake till Bayern München. Ja, det är lite fint ändå.
Landslagsdebut vid 30 års ålder och sen tillbaks till Bayern, han liksom aldrig lyckades slå sig in i.
Precis.
Ja, vackert. Ja.
Och sen är det en oerhörd Bayern München-värvning också. Är det någon som är mål i Bundesliga? Ja.
Han har ju Bayern DNA dock. Det har han faktiskt.
Han har verkligen
han har
Bayern
faktiskt DNA. Det. Ja.
Får väl se också om de hovar hem Hoffenheims tränare också, Nagelsmann. Ja. Så att det lär ju bli så.
Ja, för det är ju lite en speciell situation med både Dortmund och Bayern München just nu i det här fönstret, att båda två sitter med caretakers liksom. Och ska liksom plocka in någon annan permanent lösning till sommaren först. Så att
men fatta inte... Nagelsmann, som känns som han ändå borde vara bådas första val. Han kan ändå spela dem mot varandra på ett rätt effektivt sätt när han vill få igenom sina krav nu. Alltså. Om inte Bayern kliver ut och tar någon internationell tränare. Men får se.
Ja, och om inte, det känns som att Nagelsmann är lite för ung kanske ändå för att ta över Tyskland. Alltså jag tror säkert att Tyskland, att de ser honom långt där fram i planerna. Men vi får väl se.
Släpper Jogi Löw det jobbet?
Han gör det ju bra hittills, ja. Så varför skulle han göra det?
Ja, han är ju oerhört populär i Tyskland, Jogi Löw. Mm. Man har överseende för en del fadäser vid sidlinjen som han på ett sätt som vi kanske är hårdare mot utanför Tyskland, just mot Jogi Löw. Men han är oerhört
du känner att utanför Tyskland så är det mer accepterat i Tyskland den typen av grej.
Just när det kommer till honom tror jag.
Ah, okay, att de har det känns som du hade en generell uppfattning om den tyska kulturen kring den här företeelsen. Det var intressant vad du byggde den på.
Det var inte så jag menade.
Nej.
Men som fotbollstränare och förbundskapten så är han ju oerhört populär i Tyskland. Och jag tror nog att det finns en...
Skrev han inte på en utkontrakt för inte så länge sedan?
Gjorde han det?
Ja, vi fick någon
sån... Man har egentligen fått känslan att det finns en Bayern München framtid för Jogi Löw den dagen han kliver av som förbundskapten. Mm. För han är ju inte så gammal. Alltså, vad är han? 55? Ish?
Det känns som att alla tränare är typ 55, så det kan väl stämma.
Det är alltid en favorit att psykgissar åldrar också. Man tänker så här, men nu duckar vi åldern här, nu skiter vi den så att vi liksom inte behöver avslöja den kunskapsluckan. Men så kommer alltid gissningen och så tittar du så här vädjande på en som man ska gå in och rädda dig varje gång. Och så har man själv ingen aning verkligen.
Nej, men jag behöver inte bli räddad. Men kan vi få en uppgift
57
på...
57 år
57, ja men det var en jättebra gissning.
Han åldras väl ändå.
Ja, alltså det är något med håret. Det är, jag undrar om man färgar det kanske. Ja, kan det vara så? Det är också lite tysk kultur att färga håret väldigt, väldigt svart.
Ja.
Mm.
Men färgar verkligen håret?
Ja, det tror jag. Ja. Det är min spekulation nu. Jag vet inte.
Är det en fördom mot tyskar också?
Nej, jag tycker...
Jag har en uppfattning om tyskar att de färgar håret väldigt, alltså mer än den genomsnittliga europeen.
Ja, det beror på. Sen kan man få kasta in norrlänningar där också. Det här är min egen observation från mina studieår i Piteå, att där är väldigt mycket alltså andra typer av hårfärg, om vi pratar rött och gult och sådär, lite färgglada hårfärg.
Vad är det här för empiriska studier nu? Nu börjar det.
Ja, det är ingen fördom om det är sant liksom. Det är någon sorts där man bygger det på.
Ja, precis. Bara för att man är paranoid behöver det inte betyda att de inte är ute efter den.
Nej, exakt.
Hörrni, vi måste ta frågor också. Jocko har skrivit på Twitter. Han vill, vi ska prata mer om Spurs. Barkley, Sessegnon gånger två. Zaha, Rose, Dembele från Celtic. Vad behövs mest? De behöver ju en bänk. De behöver ju ha mer än bara en spelare på varje position.
Ja, och frågan är ju, som sagt, det känns som att man aldrig riktigt vet hur mycket pengar Spurs är beredda att lägga i ett fönster. Lite ironiskt också att det verkar som att det blir Danny Rose som får lämna, med tanke på vad han sa i somras, där han ju faktiskt inte hade helt fel ändå. Han påpekade här med att Spurs, de måste betala ut högre löner om de vill att spelare ska stanna kvar. Mm. Och det ligger ju lite i det. Nu har de ändå Kane, Ali, Eriksen som är oerhört viktiga för dem. Nu har Son varit bra också på sistone. Mm. Men de vill bortse från honom. Så de tre, alltså hur länge kommer Spurs kunna behålla dem? Så det känns ju någonstans som att de måste börja tänka på plan B. Mm. Och det då innebär det ju att få in nya spelare som möjligtvis kan...
Som inte Danny Rose ska behöva googla. Ja. För det var ju också en del av samma intervju där.
Precis, ja. Men å andra sidan så där tycker jag faktiskt att han har fel. För att de fick ändå in en Davinson Sanchez som inte jättemånga hade koll på, som ändå har gjort det väldigt bra. Vi har en Richarlison i Watford som ingen visste vem det var när han kom, och nu har han blomstrat och gjort det hur bra som helst. Så att jag tycker väl inte att Danny Rose har alla rätt.
Det är inte bara Danny Rose förkunskaper som avgör hur bra man är på fotboll.
Nej, men precis.
Mm. Men det är intressant med Spurs budget också, för alltså, om man jämför med om City nu tar Alexis Sanchez, där har det ju en klubb som liksom, det känns som de bygger inte en startelva utan de bygger en trupp, och sen så får de se vilka som är bra och ta sig in i startelvan. Det känns som Tottenham hela tiden byggt en startelva och sen liksom värvar de bänkspelare. De, som Harry Kane, de känns ju inte som de har letat efter en världsklassanfallare oavsett om de hade kunnat få en eller inte, utan de har ju letat efter en nästan världsklassanfallare, så att de vet att Harry Kane kommer vara bäst och sen kan han acceptera att vara bakom på bänken.
Mm. Och det blir ju så när man inte har alltså de ekonomiska musklerna, såklart. Det är ju där hela problemet ligger.
Ja. Ja, det känns ju så. Annars borde de, för de har ju verkligen byggt en elva och sen en bänk. De har inte byggt en hel trupp. Och det, de måste ju växla upp, som du säger. Och kanske ha en halv startelva på bänken också. Och då krävs det, då kommer det kosta. Mm.
Marcus Larsson undrar, vad tror ni om Coutinho till Barça i vinter?
Åh, detta eviga rykte. Jag tyckte faktiskt var lite fint nu i... efter matchen igår när Coutinho fick ännu en fråga om det här i tv-intervjun, och Oxlade-Chamberlain kliver emellan och lägger armen om Coutinho och svarar på frågan åt honom att Coutinho trivs, eller Phil trivs väldigt bra i klubben, har ingenting mer att säga om den, bör inte fråga, ställa de frågorna. Och jag förstår ju att han blir trött på det här, men vi är ju så nyfikna ändå. Det känns ju som att
Oxlade kan ju det här med klubbtillhörighet också, klubbkänslor och, så att liksom, han är ju rätt kille att kliva in där, tycker jag ändå, att säga ifrån.
Ja, men absolut. Ja, men det känns ju trots allt som att Coutinho, han har gjort jättebra under hösten. Man har inte märkt av att han var jättenära Barcelona. Tycker all heder till honom för det. Frågan är ju hur länge Liverpool kan vara tillräckligt envisa för att hålla fast honom. Uppenbarligen vill ju han sticka. Och det känns ju som att i sommar, när han inte fick lämna, så måste de ha kommit överens om någonting. Och därför känns det ju som att det är högst troligt att han lämnar nu i januari. Antingen nu eller i sommar.
Ja, men det känns som alltid när liksom spelare som är lite för bra för sin klubb, vilket man trots allt får säga att han är, alltid när de stannar mot ens förväntningar, då slutar det alltid med att de går året efter. Det är liksom Suarez-fallet. Det känns som det är ofrånkomligen alltid är så. Det var Cesc Fabregas, de fäktade kvar ett antal år, men annars brukar det alltid bli så. Så jag tror också att han kommer lämna, men jag tror han gör det i sommar då. Det känns ju konstigt att gå i januari. Alltså då blir det ändå en prestigeförlust för Liverpool, trots att de har en rätt bra bänk.
Och det finns inget ekonomiskt att vinna på att släppa honom nu. De får lika mycket pengar för honom i sommar, och han har ett långt kontrakt, så det spelar heller ingen roll för prislapp och så vidare. Och det är ju det som har varit Liverpools upper hand i den här förhandlingen. Och det är att Coutinho skrev på ett väldigt långt kontrakt för ett år sedan bara. Alltså i januari förra året så skrev man på ett nytt femårskontrakt, tror jag. Vilket gör att för Liverpools ägare, som ju räknar dollar mer än någonting annat, tänker så här: hur får vi ut mest värde utav den här investeringen som vi har gjort här? Ja, den får vi genom att tvinga honom att stanna kvar, spela fotboll så att vårt lag blir bättre, och så tjänar vi pengar på honom så, och så säljer vi honom för lika mycket pengar om ett år, oavsett vad, om han gråter inte. Det får ju vår tränare se till att bara lösa, att han blir nöjd liksom, för det har vi honom anställd för. Jag tror att de tänker rent krasst ekonomiskt så på det. Och det är klart att han ska spela ett VM i sommar. Han är vicekapten i landslaget efter Neymar. Han kommer inte vara billigare efter ett VM om han gör det bra där än vad han var i somras, eller vad han skulle vara nu i januari.
Nej, om man ser på vad som händer med marknaden rent också, så kommer han ju vara dyrare bara av den orsaken också.
Ja, så att rent logiskt. Men jag tror också att han vill till Barcelona. Jag tror att han kommer till Barcelona, alltså allting där kommer ju hända.
Fast det
man
funderar över nu ändå, nu är ju av allt att döma Griezmann faktiskt ganska nära Barcelona. Det känns ju som det, de är ganska överens om att det så det ska bli i sommar. Då är det 1 miljard ut där. Då har de Griezmann, Messi, Suarez, Dembélé. Coutinho är ju lite längre ner än vad de spelarna är, men det är ändå en väldigt offensiv spelare.
Ja, fast tänker de inte honom som en ren ersättare då till Iniesta?
Ja,
alltså med den positionen, alltså lite längre bak.
Men då ska de dunka in 2,5 miljarder under en sommar.
Men hur mycket fick de för Neymar? De fick ju ändå
2 miljarder för Neymar.
Och sen så la de 1 miljard på Dembélé. Och de är inte jättekända för att ha superbra koll på sin plånbok heller.
Nej, så är det ju.
Och en 1,5 miljard de åkte på i den där fastighetsaffären bara, va? För något år sedan, Barcelona.
Ja, så kan det vara. Men det känns ändå lite olikt Barcelona. Alltså Griezmann och Coutinho samma sommar helt plötsligt. Ja, det skulle, jag bara kastar ut det där. Det har ju känts som att man verkligen är jätte på väg dit fortfarande, Coutinho. Men det här Griezmann-grejen får ändå fundera en sväng till.
Det är väl om det kommer någon liten gulfstat med en liten check som kanske,
det vet man aldrig.
Nej, så är det.
Nej.
Amanda Stively, eller helt, ja. Visst heter
hon
så?
Hon är ingen gulfstat dock. Nej, hon har gulfkontakter.
Och hennes pengar är från gulfstaterna. Ska vi säga någonting om Newcastle och försäljningen där? För det blir ju potentiellt, om det är så att den här Amanda Stively och hennes konsortie går in och köper Newcastle nu för, alltså det handlar ju om den här närmsta veckan som kommer nu, eventuellt i mellandagarna, för det ska vara klart vid årsskiftet, är det som har sagts. Då kommer ju de börja investera också, för det som gäller då, det är ju att stanna kvar i Premier League så att de kan börja bygga det här nästa megaprojektet då i Newcastle.
Ja, så är det ju. Men det är lite oroande nu. Nu kommer ändå ett Telegraphs uppgifter att det är lite problem med förhandlingen. Och skulle den inte bli klar innan nyår, då kommer Mike Ashley stå där och ska vara den som finansierar deras januarivärvningar. Och han ska alltså sälja klubben när som helst. Han har ju verkligen noll intresse att lägga in en enda krona i den där klubben till. Så då är de ju riktigt, riktigt illa ut. Och då är frågan hur länge Rafa Benitez orkar vänta på det där. Och hur nöjd han kommer vara om det blir en till transferfönster utan förstärkningar.
Nej, skakigt är det.
Ja, så är det. Men om hon kommer in, absolut, då finns det ju, då har de ju saker att vänta. Och det känns som det är det Rafa sitter och väntar på också.
Precis, och frågan är hur gärna man vill ha Newcastle också utan en Benitez till exempel. För om Benitez skulle sticka då efter januarifönstret, alltså jag tror att, alltså Mike Ashley, jag tror att han kan försätta sig i en väldigt jobbig sits där kanske både tränaren sticker och om Stevely då känner att nej, men nu skiter vi i det här, nu bara lämnar vi förhandlingarna. Då står ju han med en klubb som han vill sälja utan att kunna sälja den. Så att,
jag menar, han får ur igen eventuellt.
Precis,
om det skulle gå riktigt
illa. Så han måste nog också vara lite smart i det här fallet. Men vi får väl se.
Du vill där förhandlingarna ligger också förmodligen. Att de båda sitter och båda är väldigt angelägna om att få klart det här nu. Samtidigt så vet ju båda att den andra är extremt angelägen om att få klart det nu. Så att det gör ju att du kan sitta och försöka få upp respektive ner priset.
Precis.
Mm. Det där var så, alltså man skulle ju vilja vara en fluga på väggen där i de där konferenslokalerna. Det här, det talades om att Mike Ashley ska ha bjudit med hon Amanda Stevely ut på middag. Där
Mike Ashley är känd för att kunna föra sig i sociala sammanhang. Så det har säkert slutat jätteväl det där.
Ja, men det som kom fram där var att han hade ätit men inte hon.
Ja.
Det målar en sån bild av det här mötet där han sitter och slafsar i sig någonting brittiskt, en paj eller något med brunsås. Och hon sitter där och
hon tog en Hollywood-sallad, om du vet vad det är.
Ja, vad är det för något?
En grön sallad utan dressing, så tar du in den, så rör i den två varv och skickar ut den igen.
Okej.
Okay. Bra lunch.
Ja.
Mm. Hon är ingen man kör över i alla fall. Så
nej, det är hon ju inte, verkligen inte. Nej, hon är ju hård som flinta.
Okej.
Okay. Var det något konstigt med det?
Nej, det var länge sedan man hörde den bara.
Det är framförallt för Frida, för hon tappar det nu.
Ja. Generationsfråga.
Ja, jag tror det. Mikael Wevle, tror jag det ska uttalas, skriver: borde inte Arsenal acceptera en minusaffär och skeppa tillbaka Xhaka till Bundesliga medan han fortfarande är värd något överhuvudtaget, och istället försöka lösa till exempel Romeo från Southampton? Tja, kanske de kan.
Ja, ska jag Leon Goretzka nu framförallt från Schalke?
Just det.
Det är väl det som är på väg in, vad det verkar. Det blir ett sommar om de inte lyckas lösa honom redan. Då går hans kontrakt ut. Xhaka kan väl vara en helt okej truppspelare. Men jag gillar fortfarande hur hypad han var när han kom. Det, på vilka grunder, det tycker jag var otroligt fascinerande.
Det är väl lite därför antagligen som man är extra hård mot honom.
Ja.
För att man hade högre förväntningar. Jag tycker särskilt den här hösten har man sett hans brister. Och det har ju tyvärr drabbat Arsenal ganska ofta också. Men i övrigt, alltså Arsenal behöver ju ha in en mittback också. Det känns som att alla behöver ha en mittback, men jag tycker Arsenal framförallt, det känns som att de saknar
utom United.
Ja, United är ganska ganska bra på det där, trots att Bergi är skadad och så. Men nej, vi får väl se.
Bear Hellstream undrar: kan United värva sig förbi City tabellmässigt i januarifönstret, eller är det för sent?
Nej, definitivt inte värva. Alltså, det känns som City har ju höjt ribban, för nu går det inte att vara den Premier League-klubben liksom som råkar ha de två bästa spelarna eller råkar göra minst antal misstag, utan du måste faktiskt se till att bygga ett lag och en filosofi och ett spel som gör att du helt enkelt är bättre än din motståndare, för de har ju klivit upp ett steg helt klart.
Mm. Man får inte glömma bort att visst, Pep har varit i klubben officiellt 1,5 år, men han har ju varit bakom kulisserna långt längre än så och legat bakom i princip alla de här stora spelarna som vi ser prestera nu, som De Bruyne och så vidare. Det är ju han rakt igenom. Sterling, det var också han, har det ju kommit uppgifter om i efterhand. Så att där, han har ju haft en plan från början, och det har ju tagit lång tid. Känns otroligt att Mourinho skulle kunna lyckas med samma bedrift på ett fönster. Det krävs nu flera fönster än så.
Och det är ju intressant det här, alltså igår när de spelade West Bromwich, så var det alltså 7 utav de startande spelarna i Manchester United spelade alltså under Sir Alex Ferguson.
Och då har klubben lagt över 6 miljarder på spelare sen dess. Ändå så är alltså, startar de en Premier League-match med 7 utav spelarna som fanns under Alex Ferguson.
Mm. Det
är en intressant, och det är inget jättegott betyg till Manchester Uniteds transfer ansvariga de senaste åren.
Ja, men så är det. Samtidigt så känns det som man är väldigt negativ kring United nu för att de är liksom så långt efter City. Mm, men de är tvåa i ligan.
Ja, absolut.
De har en anfallsuppsättning, om vi tittar Lukaku, Rashford, de har Martial, det är liksom, det är väldigt unga spelare. De har ju Jesse Lingard också för den delen. Alla de blir under 25 år. De har ju en enorm utvecklingspotential offensivt, verkligen. De har fått in Paul Pogba som kommer kunna bära det laget i flera år. De har till och med, de är inte beroende av Zlatan nu på något sätt, skulle jag säga. Han kommer ju komma in mer som ett komplement. De har en backlinje som ser starkare ut breddmässigt än vad många konkurrenter gör. Vänsterbacken absolut, men mittbackarna har de en riktigt bra besättning på nu. De har världens kanske bästa målvakt.
Mm.
Nu gäller det för Mourinho att sätta något, alltså hur vill du spela om 2 år? För nu har han har ju parkerat bussen i många stormöten, det är ingen snack om saken. Och ska de bli bättre än City så måste de vända på det där och vara den som faktiskt för spelet och se till att vinna matcherna på egen kraft. Och han har ju material för det, så är det. Alltså med 2-3 riktiga toppförstärkningar, vilket de också har alla möjligheter att göra både ekonomi och prestigemässigt nu, så har han en trupp som ser jätteintressant ut, tycker jag.
Mm.
Så att även om det är 7 spelare från Sir Alex tid, så kanske de äntligen börjar blomma ut och förvalta det på rätt sätt. Så ser det ju jätte, de är två i ligan, det ser ju jättebra ut liksom.
Jag håller med till 100% att man lätt fastnar i det där, man jämför med City och deras sätt att spela på som är helt annorlunda än vad United spelar dessutom. Och sen tycker väl jag att det finns något fint i att spela som Ashley Young och Valencia sådär, att de har liksom fått en andra chans nästan under Mourinho. Jag menar Young, alltså så sent som i sommar så snackade det som Stoke och sådär, och nu har han klivit fram och varit hur solid som helst på vänsterbacken, så att det knappt har känts som att
nyckelspelare i flera matcher, gjort mål, ja, och skruvat in frisparkare och
med inläggsspelet som helt plötsligt spelar, så är han ju väldigt nyttig också.
Och Valencia lika så, alltså.
Ja. Men där är ju frågan då, om du liksom ska ställa om till ett mer spelande lag, och kanske det är där du börjar ifrågasätta om deras kompetens kanske räcker till det.
Ja, men alltså det, jag tror väl någonstans, för vi snackar ju lite om det i Premier League-podden också, det här med att vad hade hänt om Pep hade fått jobba med samma spelarmaterial som Mourinho har fått jobba med. Alltså jag tror ändå att där är liksom, de har också kapaciteten, de flesta där. Ja, vad var det? Smalling sa vi att han har nog inte tillräckligt bra fötter för Guardiola möjligtvis. Men att det finns väldigt många som är väldigt duktiga med fötterna i United också. Det handlar väl bara om att, ja, men som igår, det såg bra ut fram till minut 75 mot West Bromwich. Och sen så tappar de lite där. De måste liksom klura ut varför är det så. Å andra sidan, de vinner ändå, de tar 3 poäng. Så att ändå sitter vi och gnäller på dem. Så att det är svårt med United. De är och hård nöt att knäcka den här säsongen.
Men de behöver ju de här, alltså får de in Bale, det är den typen av spelare, känns det. För nu har de Jesse Lingard som nummer 10. Han har ju varit svinbra nu på senare tid, gjort otroligt mycket poäng. Men det är ju liksom den här typen av nyttig spelare. Juan Mata har också blivit den typen av nyttig spelare. De löper extremt mycket, de täcker mycket ytor. Men de har inte riktigt den här exceptionella spetskompetensen för att liksom göra Manchester United så mycket bättre. Där vill man in liksom Gareth Bale och Mesut Özil skulle ju också kunna vara den typen av spelare.
Helt klart. Hörrni, klockan sprang iväg här och det var allt vi hann. Imorgon så är du tillbaka här i studion, Frida. Då ska vi göra Sportbladets Premier League-podd. Jag kan inte prata.
Du är helt psykad, så det är Aubameyang.
Det är måndag.
Helt psykad.
Ja, det är måndag.
Aj, aj, aj.
Och på onsdag, Cecilie-podden tillbaks.
Ja.
Vi växlar upp.
Vi växlar upp ordentligt.
Ja, nu kör vi. Vi kommer köra onsdag, sen tror jag kommer ett avsnitt på fredag. Sen är det ju julafton och grejer. Vi ska försöka få ihop avsnitt på juldagen har jag i min planering. Även under mellandagarna kommer vi dyka upp, och det kommer bli lite blandat. Det kommer vara lite via Skype och lite hur det nu kommer vara. Vi får se, du kanske får programleda någon gång, Frida.
Oj. Tror jag klarar axlar den.
Det är den absolut. Det är de minsta skorna på den här redaktionen.
Är kriteriet att man ska kunna uttala Aubameyang?
Uppenbarligen inte. Så att det är
runt. Nej, vi får se vad som händer. Vi kommer köra helt enkelt. Det är vår inställning. Det blir mycket Silly-podd i vinter. Så håll koll. Watch this space, som man säger.
Tryck på prenumerera-knappen så kommer de per automatik.
Precis, då får ni, kommer ni ha massor att lyssna på hela julhelgen. För att
era familjer kommer älska det här faktumet, att ni alla nu kommer sitta med lurar hela julhelgen.
Man vill ju vara i fred.
Det är ju så, och då kan man vara i fred med oss. Det är en jättebra anledning. Puss och kram på er. Silly vintern är här. Följ oss. Hej på er.
No way.